Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är så stolta och glada över att veckans avsnitt av Tvillingpodden är sponsrat av Kungliga Operan.
Vi fick ett mejl från unga på Operan som undrade om vi ville lyfta upp en ny föreställning som de har. Och då kände vi direkt att ja, det vill vi. Nu är den här föreställningen för bebisar och barn som är 3-18 månader. Så vi har ju inga barn i den åldern. Men nu när jag hör om den här föreställningen så önskar jag att jag hade det. Så jag kanske ska låna med mig en av våra kompisars bebisar och testa att gå på den här. Föreställningen heter Myriader av världar. Och den har premiär den 18 november. Mm. Och spelas ända fram till den 10 december. På Kungliga Operan i Stockholm.
Och det är en föreställning där man som bebis och vuxen får vara en del av föreställningen. Jag har ju egen erfarenhet av att vara en del av en föreställning. Och alltså när jag och Ibbe gick på teater där man som publik fick vara med. Och innan kände jag så här, gud vad läskigt att vara en del av en föreställning. Här kanske blir lite mer avslappnat också eftersom att man har bebisarna med sig. Men efteråt var jag så himla upprymd och bara, vi måste gå på mer grejer där man får vara med. Jag tycker att det är ett roligt koncept när man får vara en del av föreställningen. Och tanken är ju här att bebisarna ska få krypa runt och känna och lukta och smaka om man vill göra det.
Alltså, ja, jag tänker att det är ett perfekt tillfälle att ta med sig sin föräldragrupp eller om man har några andra mammor eller pappor som också är föräldralediga och går på den här föreställningen. Och ett sätt att kanske träffa andra med barn i ungefär samma ålder. Jag lyssnade lite på en podd som Kungliga Operan har och där spelade de upp bitar av musiken från föreställningen. Och det var väldigt mysig. Jag kan tänka mig att Elsa, nu är hon äldre än 18 månader, men hon är ju ett musikaliskt geni.
Ja, man får säga så om sitt eget barn.
Hon hade ju älskat att vara med på den här föreställningen.
Jag kanske går dit och säger att hon är nyss fyllda 18.
Hon är lite stor för sin ålder bara.
Ja, men då är gammal Eva, det var 18 månader, 1,5 eller?
Ja, och Elsa är 2,5 snart.
Ja, hon är, pratar bra och sådär. Nej, men ja, Elsa har ju något speciellt med musik som jag jättegärna skulle vilja utveckla. Jag tror att det är viktigt att göra det också när man märker så tidigt. Man säger ju att alla barn är musikaliska. Men jag tror att Elsa har något form av absolut gehör.
Absolut.
Ja, men det vet jag inte.
Nej.
Du var absolut.
Nej, men hon har ju ett speciellt öra för musik. Och hon har ju en speciell alltså, taktkänsla och en rytm i sin kropp. Som inte Alice och Filip har.
Nej.
De besitter inte alls samma... Alltså hon är ju också väldigt intresserad av musik.
Ja.
För att läsa mer om Myriader av världar och köpa biljetter så går ni in på operan.se. Och så kan ni leta er vidare där fram till unga på Operan. Och ett tips som vi har fått här är att man går in vid storentrén. Och det finns parkering för barnvagnar vid storentrén till rotundan. Kom gärna 15-20 minuter innan föreställningen. Så att ni hinner varva ner i lugn och ro. Och det finns mikrovågsugnar om ni behöver värma mat till era bebisar och barn. Jag hoppas att ni går dit och får en mysig och härlig stund tillsammans.
Tvillingpodden! Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkommen till avsnitt 152
av Tvillingpodden!
Med oss idag har vi en gäst. Och det är ingen mindre än Albin Jonsén. Hej!
Hej!
Jag har skrivit en liten presentation om dig.
Vad härligt. Ska jag få höra den?
Ja.
Gud vad spännande.
Albin Jonsén är 28 år, artist, låtskrivare och tvåbarnspappa. Han slog igenom med låten Din soldat 2014. Nu är han aktuell med senaste låten Om du bara visste. En liten fågel viskade i vårt öra att Albin nyligen har flyttat ut på landet och börjat pensionsspara. Hej vuxen poäng!
Ja, vilken härlig fågel,
ja,
som viskar.
Känner du dig vuxen?
Ja, på ett sätt känner jag mig väldigt vuxen och på ett sätt känner jag mig väldigt barnslig. Så det är någon slags hybrid mellan barn och vuxen i mig. Skitso.
Men pensionssparandet, när började det?
Det började jag typ sen när jag var 15.
Är det sant?
Ja.
Nej.
Jag har alltid haft så här, tänkt att jag ska gå tidigt i pension och bara vara ledig.
Ja, du är med tidigt.
Ja, nej, alltså gå tidigt i pension. För jag tänker att det verkar så jävla nice att vara pensionär.
Jaha, men när tänker du dig att du ska gå i pension då?
Ja, men typ 50.
Men gud vad skönt.
Ja.
Det är ett tag kvar för
dig. Men det är livet är så kort. Man vill ju vara ledig så mycket man kan. Eller, ja. Ah, då är det dags. Jag tänkte kliva ner 50. Det ska bara spara upp pengar.
Det är inte många 15-åringar som tänker att de ska pensionsspara.
Nej, jag vet. Jag vet. De borde lyssna på mig mer.
Vuxen poäng, verkligen. Ja. Pensionsspar du, Jessica?
Nej, inte mer än det man gör automatiskt.
Nej.
Gör du?
Nej.
Min bankman vill gärna att jag ska göra det, men...
Vi tänker att man vet ju inte vad som händer imorgon.
Nej, så är det ju på ett sätt, ja. Men nu när jag har två barn, då tänker jag, om det händer någonting, peppar peppar, så får ju de min pension.
Ja, det är ju väldigt bra tänkt faktiskt.
Jag
har precis börjat spara till mitt barn. Med 2,5. Vi tänkte att vi ska börja med att lyssna på en del av din senaste singel.
Okej.
Bara visste, jag sitter i bilen vid övergångsstället när du går förbi den. Jag vill att du ser mig, du ser ner i mobilen. Blir hypnotiserad, du är så fin så det skriker. Du har svarta jeans och utsläppt hår, så snygg i röda jackan du köpte i New York. Jag vill kliva ut nu, fråga hur du mår. Bara hålla om dig och känna på ditt hår. Jag undrar vad vi kunnat bli. Kan det bara varit min jävla fantasi? Du ville ha vänskap, jag ville bli din. Jag backade och kallnade, jag kom inte in. Du stod där i hallen med gråten i halsen. Jag sa ingenting, jag höll bara distansen. Om du bara visste, om du bara visste.
Om du bara visste.
Jag sitter med mobilen och hoppas det är du varje gång den piper. Varför sa jag inget, bara lät det gå förbi mig. Jag borde lägga ner nu, men jag drömmer att du bryr dig. Feg jävel, jag tog det för lugnt. Du träffade en kille en kväll i Skanstull. Jag skulle vara din vän, bara glad för din skull. Men det gjorde så ont, det kändes för tomt. Om du bara visste hur mycket jag har tänkt, hur mycket jag har känt, det är nästan befängt. Känner att jag lever sen du kom tillbaks. Helena, jag minns hur vi alltid var i fas. Ett hårt slag i magen, saknaden är knas. Imorgon är jag stark, idag är jag ett ras. Om du bara visste.
Vad betyder den här låten för dig?
Om du bara visste är egentligen liksom en kärleksstory, kan man säga. Så det är inte en låt med så här speciellt budskap, utan det är mer en storytelling-låt. En text som jag har själv upplevt, men också en text som jag älskar att skriva, för jag tycker att det är väldigt kul att skriva storytelling-texter kombination med budskapstexter som jag släpper väldigt mycket av. Men ibland så kommer en story och då är det kul att skriva ner den liksom. Så det är en text som ligger mig nära, men det är också skönt att den inte är så här liksom djupare än sin story, om ni förstår vad jag menar. Det är en kärleksstory, och kärlek kan man ju skriva om liksom en miljon gånger till. Det kommer vara ett ämne som aldrig liksom blir tråkigt.
Men hon finns på riktigt?
Absolut. Det gör hon.
När skrev du den här?
Jag skrev den för typ ett år sedan. Och det var ganska tacksamt. För att det var också så här, jag och min flickvän som har varit min fru. Alltså min flickvän är min exfru. Vi hade separerat. Förra året var vi skilda liksom. Så det var en låt som jag kunde skriva i under liksom de känslorna. Och det slutade ju väldigt bra. Så här. Men det går att hämta liksom känslor från olika relationer, måste jag säga.
Men när gifte ni er? Det gjorde ni när du var ganska ung.
Vi gifte oss när jag var 25. Alltså 2014 blir det. Så gifte vi oss. Och sen så skilde vi oss 2016.
Hur kommer det sig att ni skilde er?
Egentligen för att så här, vi kunde inte riktigt, vi fick inte ihop våra liv riktigt. Jag fick ju det genombrottet jag fick 2014 med Din soldat, vilket ledde till otroligt mycket turnerande, väldigt lite liksom närvaro hemma, och framförallt när jag väl var fysiskt hemma var jag kanske inte där i huvudet. Så jag var väldigt upptagen av mig själv och min karriär, och prioriterade liksom inte så mycket familjen, vilket till slut blev ganska tråkigt att vara ihop med en sån kille. Och det blev liksom, vi vattnade inte vårt förhållande, och då blir det inte så roligt. Så att vi kom fram till att så här, vi delar på oss. Det var inte superdramatiskt. Det var liksom inte så här, jag har träffat någon ny eller det, utan det var liksom ganska så här ömsesidigt beslut att så här, det kommer inte funka.
Men var det inte sorgligt ändå, fast?
Jo, absolut, självklart. Men det var inte filmiskt så här, den här scenen, nu skiljer vi oss, utan det växte fram under liksom kanske 6-7-8 månaders tid av liksom ett förhållande som inte hade någon energi, eller vad säga.
Kan du ångra idag att du la så mycket tid på karriären istället för på familjen?
Ja, det jag kan ångra är framförallt typ att jag missade så mycket med min äldsta son. För den tiden får man inte riktigt igen. Så här. Och det fattar jag ju nu. Att så här, mellan han var, vad blir det, 2 och typ 4, så var inte jag där så mycket. Och det är tråkigt. För det är så här, varje liksom fas och period är så himla härlig och unik på sitt sätt. Så att det är så här, man får ju inte tillbaka dem. Liksom. Han kommer inte vara 2,5 igen. Och det kan jag känna så här, fan vad käft att jag liksom var så uppe i att här vara framgångsrik karriärsmässigt. För att det betyder i slutändan inte så mycket. Jämfört med det så betyder det ingenting. Liksom. Så mer det kan jag ångra, så här, fan att jag inte liksom såg det tydligare.
Känner du att du tar igen det nu med nästa barn?
Ja, och med honom. Alltså med Frank då, som är min äldsta. Att så här, jag tar igen jättemycket den tiden också. Alltså verkligen så här, är med på allt jag kan. Och prioritera, alltså jag väljer gärna honom före jobbet. Förut var det så här, jag valde jobbet före allt typ. Och sen så vet jag ju med Ralf då, som är min nyfödda son, att så här, hamna i ett läge där jag har en sån där hit och det är liksom 80 spelningar på ett år eller 100 spelningar eller vad jag gjorde, då vet jag vad det innebär. Alltså jag vet att så här, 100 spelningar är skitkul, för att det är asfett att ha de pengarna, för det är det man får. Men det kostar något helt annat, och det kommer inte vara värt det igen. Utan då får det vara på ett annat sätt. Alltså då får det vara så här, det går att turnera med, ta med barnen. Det går att välja bort 30 av de 100. Alltså det går att liksom så här, göra det på ett annat sätt. Så man lär sig.
Men vad var det som fick dig att inse det?
Det var nog egentligen när turnerandet, alltså när sista giget hade varit från 2014 till 2016, som jag upplevde som en typ konstant period av turnerande. När liksom sista giget gick och det var så här, shit, jag har inget bokat nu. När jag började så här landa i så här, vad fan är det här liksom? Jag har varit på väg i typ 2,5 år. Då började jag fatta att så här, oj, vad jag liksom har flugit och inte varit i synk med mig själv och med liksom det som betyder något. Så egentligen efter sommaren, förra sommaren.
Och hur länge var du och din flickvän, dåvarande fru, ifrån varandra innan ni hittade tillbaka till varandra?
Det beror lite på hur man ser när man gjorde slut. Jag ska säga så här, egentligen 2016, egentligen hela 2016 fram till typ så här förra hösten, skulle jag säga att vi egentligen inte var ett par.
Men jag tycker det är fantastiskt att ni hittade tillbaka till varandra. Hur kom ni fram till det?
Egentligen kom vi, alltså vi gick faktiskt och pratade med en så här parterapeut som det heter. Det hade vi också gjort. Alltså när man skiljer sig, jag vet inte om det är typ obligatoriskt, men man går så här, man får typ 3-4 möten med så här, gratis med en parterapeut. Så det hade vi gjort under skilsmässan, eftersom det var så här, man har 6 månaders betänketid, bla 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 bla. Och det funkade ganska bra när vi hade bra erfarenhet av det, för att det var så här, det är ett bra sätt att kommunicera när man har kört fast. Och jag kände att så här, vi behöver typ hitta en ny relation. Alltså jag tänkte inte så här, vi ska bli ihop, utan det var mer så här, vi måste hitta en ny del av vår relation så vi kan ändå så här, prata med varandra. Och då växte det fram ganska snabbt, tycker jag, när vi började ses, att så här, vi fortfarande har väldigt mycket känslor för varandra, eller att vi älskar varandra, men att så här, det här har bara gått åt helvete. Men det är ingenting som inte går att fixa liksom.
Vi går ju också i parterapi. Jag skilde
inte
mig.
Du och jag.
Nej. Vi borde göra det. Nej, men jag skilde ju mig i april och går nu i familjerådgivning eller parterapi. Eller familjerådgivning heter det nog då, när man inte är ett par längre. Och du gör ju också det med
min sambo. Vi höll på att separera i våras, men vi gjorde aldrig det. Och nu har vi gått i familjerådgivning 6-7 gånger.
Vad tycker ni då?
Jättebra.
Visst är det.
Ja, det går ju upp och ner. Vissa gånger är det helt fruktansvärt. Men det är alltid, blir alltid bättre efteråt.
Ja.
Relationen blir djupare om man tar några steg framåt, känner jag i alla fall.
Ja.
Men ni har ju slutat. Ja, men vi ska gå dit igen.
Okay.
För vi behöver det för att kunna prata. Det är mycket ilska.
Ja. Ah, okay. Men började ni gå när det redan var över?
Ja, precis.
Ah, okay.
Vi hade kanske behövt börja innan.
Tidigare, ja.
Precis. Men ni tog ingen hjälp innan jag hade bestämt er för skilsmässan?
Som jag minns det, så var det typ så här, vi började gå när vi började ändå prata om att dela på oss, som jag minns det. Men sen var det så många vändor. Det var så här, ska vi försöka igen? Och så. Alltså det var den här betänketiden som är 6 månader när man är gifta. Så var det så här, det var ganska hattigt där. En vecka var vi ihop, en annan var vi inte liksom. Tills vi skilde oss ordentligt.
Ja, men ni bestämde då efter ett halvår att men det här ska vara slut.
Ja, precis. Och då flyttade jag alltså liksom till en annan lägenhet. Alltså då var det så här for real. Innan var det lite så här luddigt.
Men hur är det nu? Alltså när du har haft en fru och nu är hon din flickvän.
Exakt.
Inte det konstigt?
Jo, det är kul. Jag brukar säga så här, här är min exfru när jag presenterar henne. Det låter roligt. Men jag kallar typ henne för min fru också. Alltså det är lite så här, vi får väl typ gifta. Det känns konstigt att ha till bröllop eftersom det var så nyligen. Men vi kanske får gifta oss bara, så att det är fru och man.
Eller vad då? Härligt med till bröllop,
jag
massa vet, presenter.
Men det är lite,
hörni, vi gör igen.
Ändå lite konstigt att så här, gå den där gången. Nej, jag vet inte, det känns så weird. Det var ett jättefint bröllop. Alltså, så jag har så svårt att tänka mig att typ toppa det också. Det var grymt. Så vi kanske bara får gifta oss själva så här.
Jag har förstått att det är bra att vara gift på pappret när man har barn.
Ja, jag gillar också typ det lite. Jag tycker det finns något fint i det. Alltså, verkligen. Även om jag inte är kristen. Jag är troende, men jag är inte så här kristen. Men jag tycker det finns något coolt med liksom äktenskapet.
Gifte ni er i kyrkan?
Mm, det gjorde vi.
Var det ett stort bröllop?
Ja, det var 100 pers. Så det var ändå medel. Det var inte det här liksom 1000 pers och tredje kusinerna, men det var ändå så här 100 personer och en ganska rolig fest liksom. Så att absolut, det var en satsning. Det var det.
Du har ju ändrat inriktning, och så har ju inte 300 spelningar om året. Men känner du att du har fått offra någonting? För alltså det känns som att det är du, av det du berättar, att det är du som har ändrat på dig för att få det att funka i relationen.
Ja, du menar offra något hemma?
Ja, eller? Offra karriären för att välja familjen.
Nej,
går det inte kombinera?
Jag har inte den känslan att det är så här, att jag offrar någonting. Men jag, alltså det man kan säga är så här, jag sitter inte typ 12-18 timmar i studion 5 dagar i veckan, vilket jag absolut kunde göra förut. Så på det sättet kan man ju säga så här, ja, man offrar. Men jag känner inte att det är, alltså att offra, det känns som att man ger upp någonting för något som är lite sämre typ. Och det gör jag inte nu. Men sen så är det så här, vi kan vara helt ärliga, alltså det är ju ingen hemlighet att så här, det man tjänar mest pengar på är att spela. Alltså det vet ju alla. Så att det är klart att man offrar ju alltså, det blir ju mindre intäkter om man inte gör lika mycket gigs. Om man inte är Håkan eller Lala eller någon av de här extremt stora som tar liksom miljoner för gig. Det gör inte jag. Så att säga, jag behöver ju vara ute och spela om det ska funka. Men jag kanske inte behöver, det är inte värt att vara borta så mycket som det var innan. Det finns ju ingen poäng med det liksom.
Man har ju sett dig uppträda tillsammans med Mattias Andreasson.
Mm.
Men nu har ni gått skilda vägar.
Mm.
Hur kommer det sig?
Mm. Alltså egentligen så vi började jobba upp typ 2013 och haft en supermäktig resa tillsammans. Vi började med att skriva Din soldat och sen så utvecklades det till att så här, vi inte bara skrev utan vi var med, han var med framför det när jag körde live. Och sen så började han även sjunga på låtar eftersom han är otroligt duktig sångare. Och sen så var vi ute och gjorde de här spelningarna. Och så var det så här, jag och han, vi sågs ju mycket mer än vad vi träffade våra familjer eller någon annan. Så vi blev ju otroligt tajta. Och sen så tror jag att så här, vi kom till en punkt där så här, nu är det inte så kul längre. Alltså det är varken kul i studion eller i turnébussen. Och då kände vi så här, istället för att bli osams och liksom aldrig mer kunna ses och jobba, så tar vi ett stopp här och så kan vi ses och jobba. Nu ses vi och jobbar fortfarande, men inte varje dag, inte på samma sätt. Han är inte meningen att spela live och det är inte tanken att han kommer vara heller, men vi är fortfarande bra vänner. Och hellre det, att vi har kvar den relationen, än att så här, det ska gå så långt som man... För jag vet ju folk, alltså väldigt många i min bransch, som har haft så här duos eller band som typ inte ens pratar med andra. Och det tycker jag verkar så tråkigt. Så det var ett så här, jag tyckte det känns som ett vettigt beslut, helt enkelt. Sen är Matte, han är äldre än mig, han är 35, tror jag, 36. Han har gjort den här grejen ganska länge. Alltså som han har gjort så här Idol, EM. Alltså han har varit ute i 10 år. Så han har inte samma urge efter att liksom så här släppa grejer som artist. Utan han vill ju hellre sitta och jobba i studion. Jag har fortfarande behov av att så här släppa grejer. Och jobba på mitt artisteri. Så det är lite olika intressen helt enkelt.
Har du ett stort bekräftelsebehov skulle du säga?
Ja, det tror jag ändå man får säga. Men det har verkligen så här minskat. Alltså om jag ska jämföra med tidigare så känner jag mig mycket liksom tryggare i mig själv än vad jag var tidigare. Så det är klart att det låter fjantigt som artist och så här, men jag har inget bekräftelsebehov, för att då skulle jag ju inte göra det jag gör. Men jag har inte så här, jag lägger inte upp liksom 3 selfies om dagen för att så här hoppas att folk tycker jag är snygg. Utan lite så här, den grejen känner jag mig inte alls ett behov av, inte alls faktiskt. Mer i så fall att så här, lägga ut saker som folk kan relatera till och så här, känna igen sig och engagera sig, vilket också blir någon slags bekräftelsebehov, för det blir ju ett behov av att så här, jag har smarta idéer och tankar om saker som jag vill dela med mig av. Så absolut, det finns ett bekräftelsebehov. Men inte ytligt.
I din låt Paradiset, säger man paradiset?
Paradiset.
Eller para?
Ja, paradiset.
Prata om det innan. Det är säkert paradiset. Mm. Paradiset.
Ja, det är para.
Men, där sjunger du om, eller rappar.
Mm.
Säger man att du sjunger, det gör man.
Jag tror man säger rappar.
Mm. Det är rappar. Men då säger vi rappar.
Ja.
Där rappar du om att pengar var en drivkraft.
Absolut.
Men det är inte det längre.
Nej, inte på det sättet. Nej.
Är du så rik nu så att du liksom kan luta dig tillbaka?
Nej. Nej. Nej, det är inte, absolut inte. Men det är mer typ att det är inte, jag hade en så här, en bild av vad pengar skulle innebära som inte riktigt stämde överens med verkligheten för mig i alla fall. Alltså det var inte så här att bara för att jag hade pengar så mådde jag så här mycket bättre, utan det var så här, jag har fortfarande min ångest, jag har fortfarande problem. Så det löste ingenting. Men jag har ju fortfarande en drivkraft att tjäna pengar. Alltså så här, jag behöver ju pengar så att jag kan betala mina huslån och köpa mat och så här, självklart. Och resa eller vad fan som helst. Men det är inte min... Alltså jag hade en bild av att det skulle vara någon slags lösning som det inte var. Så mer att så här, ja, jag hade en helt sned uppfattning om pengar. Från att jag var tonåring till att jag hade tjänat tillräckligt mycket pengar för att kunna liksom så här köpa en dyr klocka om jag hade lust. Alltså det hjälpte inte mig på något sätt. Tyvärr.
Vad har du ångest över?
Nej, men jag menar att ångest är mer typ att så här, jag... Alltså de grejerna jag kan ha ångest över kan jag typ inte köpa mig ifrån. Alltså, utan det är saker som jag måste jobba på med mig själv. Jag har ångest över jättemycket olika saker, men jag är tillräckligt så här trygg och mogen i mig själv idag. Så här, jag fattar att så här, okay, det här är bara en känsla. Det är en produkt av att jag har tänkt så här. Så att, då måste jag bryta det beteendet eller så här, ändra de tankarna, för att det här är inte värt att ha ångest över. Innan så trodde jag att jag, så här, jag var bara i en flykt hela tiden. Jag känner inte att jag flyr så mycket idag.
Har du gått i terapi för det?
Jag har gått mycket terapi.
Men det låter som kloka ord.
Det är som en terapeut. Nej, men jag har gått mycket terapi. Nej, men så här, jag har inget, jag tycker inte det är någon så här skämgrej. Jag upplevde det förut att så här, man inte ska säga det, men jag tycker att det är nice. Alltså, jag hade gärna gått, nu går inte jag just nu, men jag hade gärna gått så här varje dag. Alltså, tänk att börja typ varje dag med att sitta och snacka med en terapeut. Man lär sig någonting. Även om det är mindre och mer, så är det ändå någonting man lär sig varje gång. Så
varje dag? Jag går en gång i veckan nice. Nu och jag känner jag blir helt slut efteråt.
Ja, men det kanske är för att du har mycket att bearbeta då.
Ja, jo, men så är det.
Så att då kanske det blir så här tungt. Och det kände jag, alltså, när jag mått som sämst, då var det ju verkligen så här. Det var inte så att jag längtade till att gå till terapeuten. Det var ju en stor grej, men jag behövde det då. Men jag menar så här, det finns ju något nice med att ha, alltså, jag tycker det är bra att gå i terapi. Jag tycker man kan göra det även om man inte mår skitdåligt. Det är ofta så att det går så långt som man mår piss, då söker man hjälp. Det skulle vara bra för folk att gå innan det hade ens hamnat där liksom.
Men vad är din drivkraft nu om det inte är pengar?
Egentligen så är det typ, ja, egentligen så är det så basic som att må bra bara. Alltså, egentligen är det bara det handlar om. Alltså, och det jag menar med att så här, jag vill tjäna pengar, men det är inte pengarna som kommer få mig att må bra. Däremot så är pengar, det är frihet. Alltså, du kan göra saker, du kan unna dig saker, du kan, ja, det öppnar sig mer möjligheter om du har pengar, så är det ju. Men det är inte lösningen för mig i alla fall för att må bra. Så min drivkraft är egentligen att göra saker som jag tycker är kul, som jag mår bra av, för att kunna vara en bra förälder och vara en bra partner. För när jag inte mår bra, då är jag inte det. Alltså, verkligen inte.
Men var det någon specifik händelse som fick dig att ändra allting? För det känns som det har gått från, alltså, pengar som drivkraft, åka på turné hela tiden och sen skilde ner. Men var det någon specifik händelse som var så här: pang, jag måste tänka om?
Egentligen inte så här, där hände det. Men mer typ att det växte fram under förra sommaren, och den liksom så här tomhet, eller liksom det var en slags tomhet som bara blev så här, fan vad det här inte är nice liksom. Det finns inget här att fylla med. Alltså, det är bara så här, det är som så här, jag vet inte, presentpapper utan något i. Det liksom, det var bara så här att sitta och gräva i och komma aldrig fram till någonting. Men det var inte så här, där hände det, utan det var mer, det växte fram liksom.
Kan inte du berätta om när du fick veta att du skulle bli pappa för första gången?
Absolut. Det var 2012. Nej, det blir ju 2011 som jag fick veta det. Då var jag 20. Vad blir jag? 22 typ. 21, 22. Ja. Så var jag och min flickvän då. Vi hade inte varit ihop länge. Alltså, vi hade så några månader bara. Och hon är några år äldre än mig, så hon var 29. Jag tror jag var 21 när jag fick reda på det, om jag ska tänka det, och hon var 29. Och sen så vi hade sagt så här, men ska vi inte skaffa barn typ. Det verkar så här nice. Jag tror att det var på sommaren.
Men efter bara några månader.
Ja, men lite i den här nyförälskes liksom känslan att så här, det är så jävla enkelt ju. Så vi bara, vi kör så här. Och jag har alltid velat ha barn tidigt, så det var inget så här nytt. Jag kände mig så här, men jag vill ha barn när jag är ung liksom. Och sen så hade vi sex såklart, eftersom annars skulle inte kunna barn. Vi hade en middag, vet jag, den dagen som vi köpte den här stickan, säger man. Och så vi eller hon kollade typ innan de skulle komma så här. Och så fick vi reda på det precis typ innan de kom. Så vi satt på en hel middag och bara så här, shit, vi visste om att vi skulle få barn. Vi kunde inte säga någonting. Så det var så här jävla konstig stämning. Så det var så här, jag ville bara att de skulle gå så vi kunde börja så här prata. För att det var så här helt sjukt. Det var ju väldigt surrealistiskt liksom. Så jag kommer ihåg det som att jag tyckte det var asfett. Det var liksom ingen så här shit, var sjukt eller jag var inte alls beredd på det här. Utan det var ju typ planerat.
Hur förberedde du dig inför förlossningen?
Det är ju rätt speciellt för att min första son kom ju jättetidigt. Så han föddes ju i vecka 30. Och vi hade inte hunnit börja gå på de här kurserna eller vad man ska säga. Utan vi hade ju följt liksom schemat i den här, det finns typ en app och så här. Så vi låg ju synkt, tänkte vi, och sen skulle börja gå, vad heter de här kurserna? Profylax,
och förberedande precis. Kurser.
Vi hade ju de där bokade och var så här, ja, men jag tänkte ändå 10 veckor, det känns jävla länge i en graviditet, så jag var så här, jag är inte alls redo för att bli pappa, men om 10 veckor kommer jag vara det. Så här, men så jag hann inte alls förberedde mig på något sätt för det som hände. För då var jag studerade då, så jag var på universitetet och Alexandra ringde mig och var så här, du måste nog komma till sjukhuset för det är något som inte är bra. Och det här var på en fredag liksom, och på typ söndagen eller måndagen så kom jag.
Men vad var det som hände?
Alltså hon fick grav preeklampsi som är havandeskapsförgiftning. Vilket inte är jätteovanligt, men det som är knas är att få det så rätt tidigt. För att det finns inget sätt att så här bota det enligt sjukvården. Så att då är lösningen att så här man måste plocka ut barnet, för det mår bara sämre och sämre och sämre. Men det kan man få vanligtvis typ i vecka 37-38. Och då kan det ändå vara så att man kan gå en full graviditet, eller så väljer man att ta ut det, men då är det ändå mycket lugnare. Problemet här var ju att så här, han vägde typ 1000 gram. Och det blev bara jättemycket sämre från en till en annan. Så att det var så att vi måste ut han eller så dör han nu. För att hjärtat, pulsen var liksom så här 170, sen bara 55. Så det var så här ding, 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 dong, dong, dong. Alltså så det var helt enkelt som att den höll på att sluta slå. Så det var extremt så här stressande, traumatiska dygn där liksom. För de själva kändes också väldigt stressade, alltså sjuksköterskorna, över om han höll på där eller inte hela tiden.
Hur kändes det för dig?
Alltså det var sjukt jobbigt, för man är så maktlös. För delvis är det också så att jag ville ju på något sätt vara där för Alexandra, eftersom hon är också helt maktlös. Samtidigt som man blir så här, vad är det som händer typ? Vi ska ju bli föräldrar, det ska ju typ vara världens häftigaste, roligaste grej. Och sen nu är det bara typ drama och så här, verkligen på liv och död, vilket det självklart kan vara under en normal förlossning också. Det kan ju gå åt skogen ändå, men nu var det så himla så här konkret att så här, oj, han var på död hela tiden. Så det var sjukt traumatiskt, ska jag säga. Alltså det känns väldigt, när jag tänker på det, känns typ som en film typ. Så ja.
Plockade de ut honom i snitt?
Mm, så här akut. Alltså vi var på SÖS och mitt under en sån här CTG som det heter, när man sätter på elektroder på magen. Då såg de att så här, nu är det typ kört, så de tyckte man var en sån här larmknapp. Så det bara sprang in, jag minns som att det bara sprang in så här ambulanspersonal. För de bara, vi kan inte ta ut honom på SÖS, han är för liten. Så, här. Så vi fick åka ambulans med blå ljus till Huddinge sjukhus. Och bara akut kejsarsnitt där. Så ja. Så blev det. Men det gick ju jättebra.
Ja, fick ni stanna länge på sjukhuset?
Vi bodde på intensivvård i en månad.
Ja.
Så det är länge för att vara förlossning.
Hur lång tid tog det innan du fick hålla i honom för första gången?
Jag höll han före alla, eller före min kille.
Ja,
så att det som är grejen när de är sådär små är att de vill ju vara kvar i magen. Så de vill ju ha hud mot hud bara och bara känna puls och hjärtslag, och då finns det typ som en strumpa, alltså det ser ut som en strumpa som man kan dra på sig, så de ligger liksom helt på en inkapslad, om man ska säga. Så han låg ju så, alltså typ 20 timmar om dygnet hela tiden, bara för att jag var såhär, okej, om det är det de säger att han var bäst av, då är det bara att låta han ligga, så får man sova någon timme här och någon timme där liksom.
Men vad vägde han när han kom ut?
Han vägde typ 1100 gram, sen gick han ner till 900. Så det var ju väldigt, väldigt litet. Ja, det är som en liten fågelunge typ.
Men har det blivit några komplikationer av det, alltså längre fram? Alltså har han påverkats av att han...
Nej, alltså han är ju liten för sin ålder. Men det är inte så att jag eller min fru är särskilt så här stora. Alltså vi är ganska korta ändå, så det hade nog förmodligen varit ändå. Ja. Men inget annat sådär. Alltså ingenting. Han är mindre liksom.
Jag vill höra mer om hur det var att hålla honom första gången. För jag tänker att alltså, när jag fick upp mina barn, ja, de var ju ändå, det var fullgångna graviditeter. Mm. Men då kände man ju så här, jag vill inte krossa det hela barnet. Nej. Han var så liten, mm, hur var den känslan?
Ja, det är sjukt speciellt. För nu fick jag ju nyligen en son som vägde så här 3500 gram. Så, och jag bara, shit vad liten han är. Men det är overkligt med de där små. Alltså det går typ inte att förklara. De har inget fett. Alltså det är som en pinna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Här typ. Allting. Och det finns liksom inget fett någonstans. Och de är så sjukt ömtåliga. Så man tar ju upp dem med en hand. Alltså så här skopar upp dem. Typ. Alltså det är jättekonstigt. Jag önskar att jag så här filmade mer. För att man kan ju se bilder, men det är så svårt att förstå.
Ja.
Men han var extremt liksom liten och skör. Och därför tror jag också att så här, jag fortfarande har så här, jag tycker det är fett jobbigt när han ska typ, om han trillar, alltså jag är så här jättehönsig med honom. Jag tror inte jag kommer vara det med den andra, men jag är så här, jag vill inte att han gör illa sig på något sätt, fast han ändå är så här stor nu.
Hur gammal är han nu?
Han är 5,5.
Ja.
Så han är ändå så här liksom, han klarar ju att trilla, men jag är så här, nej, jag får inte gå där. Och hans mamma är så här, men hallå, låt han vara, han måste cykla liksom. Jag bara, nej, men han kan cykla sen.
Är du väldigt hönsig som pappa?
Ja, men honom är skithönsig, jag har verkligen märkt det. Alltså jag tycker det är så jävla jobbigt alltså. Och jag vill verkligen inte att han gör illa sig. Och jag tror, alltså jag har fattat nu att det måste komma någonting från det där, för att jag är inte så orolig på det sättet som person. Men det är någonting med han som jag blir väldigt så här, det känns i mig typ. Och den här andra Ralf då, som är nykomlingen, som kommer ut och är så här ganska tjock och liksom ser rätt stadig ut. Jag känner ju så här, det kommer nog inte vara samma grej.
Han klarar sig.
Ja, men typ, han ser ut som en så här vd. Typ.
Ralf är vd.
Ja.
Det är bra namn på en vd, tycker
ja,
jag.
Ja, det tycker jag med faktiskt.
Men hur är du som pappa, skulle du säga?
Jag tror att jag är snäll, men ändå så här också sträng. Alltså, jag är ganska tydlig och så är ganska lugn, men ändå så här, det är tydligt, alltså jag är inte så här, du får göra vad du vill grejen, utan det finns regler och de ska hållas. Annars så liksom blir det konsekvenser, för att jag vill ha det så. Alltså jag vill inte att han så här blir en ouppfostrad unge. Det är det värsta jag vet. Med snorungar. Så att så här, jag tror, skulle han beskriva mig, så tror jag att han skulle säga att jag var snäll. Men sen så är det regler också. Och det känns som att det behövs liksom. Men absolut, jag hoppas en närvarande snäll pappa liksom. Jag vet att jag är just snäll, för att han lekte mamma och pappa barn på dagis häromdagen. Och då frågade jag så här, vad var du? Han bara, jag var pappa. Och då säger jag så här, hur var du då? Han bara, jag var ju snäll som du är. Så då känner jag, okej, men det är bra. Det är ändå en bra ord.
Ja.
Men sen så tycker jag det finns skillnad på att vara snäll och liksom typ mjäk, alltså det är så här, det är inte det. Alltså barn, jag min uppfattning är inte att så här små barn ska bestämma så mycket alltså över liksom våra liv, utan så här, han måste lära sig hur man beter sig i vissa situationer och vad som funkar och vad som inte funkar typ.
Hur tyckte han att det var att bli storebror?
Jag upplever det som att han tycker det är skitkul. Sen så har det blivit reaktioner på, men det har mest varit på mig och Alexandra. Inte så mycket på Ralf. Alltså, han är asgullig med honom. Så det känns jättehärligt att det funkar så bra. Men sen så är det klart, det är stor skillnad att gå från att få all uppmärksamhet i 5 år till att så här, man ska dela det med någon som dessutom tar jävligt mycket uppmärksamhet. Så, men jag tycker alla har tagit det bra. Jag försöker vara sjukt noga med att så här, inkludera Frank i allt jag gör med Ralf, eller så här, att han inte känner så här, men nu har inte jag tid för dig, utan så här, ja, sitter jag med Ralf och Frank vill komma och sätta sig, då får han sitta. Alltså det är inte så att han ska känna att så här, nu har inte jag plats för dig längre. Men jag tycker han tar det bra.
Har det blivit någon tvåbarns chock hemma hos er?
Nej, men jag tror att det kommer. Jag tror att Ralf är så liten fortfarande, så att det är inte så mycket. Det är inget trots och sådär. Men jag tänker typ när man ska börja klä på båda för att gå och lämna på förskola eller skola. Alltså då kommer man märka sig, shit vilket projekt det är. Men vi var bortresta nu i veckan, var i Italien. Och det var ju första gången vi åkte med 2 barn. Och det är klart att såhär, ja, det är skillnad. Det finns ingen tid för en egen, alltså bara ligga. Typ så förr kom jag ändå, ja, men om du tar fram 2 timmar så kan jag ligga och softa. Så kan jag ta hand. Alltså nu är det såhär, ja. Fuck it, whatever. Det är liksom någon hela tiden som antingen skriker eller bajsar eller vad det nu än är.
Men åkte ni 4?
Vi åkte 4, ja.
Men då är det också när man flyger.
Det gick så jävla bra. Men det är min skräck. Och ja. För att jag har haft så mycket osköna flygresor med barn, alltså med Frank, där det har varit liksom kaos. Alltså bajsfester och kräksfester och alltså allt möjligt. Alltså det har varit så här dåliga upplevelser. Så jag var så glad att det gick bra.
Tycker du att det är jobbigt då att du är en offentlig person?
Jag har liksom väldigt sällan uppfattat mig själv som det.
Gör du inte det?
Nej, jag går väldigt, väldigt sällan runt och tänker på det.
Jag är känd.
Nej, väldigt sällan.
Jag är en offentlig person. Nej, men så här, det tycker jag du ska göra.
Men sen så har ju jag märkt att så här, just det. Fan, folk typ vet vem jag är ibland. Och då blir det här liksom en liten situation.
Ja.
Och då tycker jag att det är så jävla obekvämt. Och då är det ofta min fru som är så här, nu står de där och verkligen så här spanar på det här, bara så du vet. Och typ även suttit på plan där folk har suttit och tagit typ kort så här i smyg. Och då känner jag så här, just det, fan. Det här glömmer jag bort.
Men hur känns det att bli fotad i smyg?
Jag tycker det är sjukt drygt. Ja. Alltså jag tycker så här, jag har aldrig nekat någon att ta en bild. Alltså så om man vill ta en bild absolut, men snälla så här, alltså, du är bara att vi tar den. Sitta och ta den i smyg, det känns så jävla oskönt.
Det är mycket härligare att ha en bild tillsammans med dig då.
Ja, och det
är en inzoomad, lite suddig.
Ja, det blir så konstigt. Ja. Så alltså, så här, jag skulle aldrig säga nej om någon frågade mig. Så här, kan vi ta en bild?
Men din flickvän Alexandra, henne har man inte sett så mycket av.
Nej, hon vill inte vara med. Nej. Liksom,
ni har inte gjort någon sån här hemma hos reportage?
Nej, hon har varit ganska så här tydlig med att hon är inte intresserad. Alltså hon har inget problem med att jag jobbar med det jag gör, men hon har inte haft det behovet. Liksom. Vilket jag tycker är skönt. Också. Det är så här, ja, nice. Det hade varit jobbigt om hon kände så här, att hon inte fick tillräckligt mycket med uppmärksamhet medialt. För att då hade vi behövt liksom, gå in i någon sån där diskussion. Det här känns jättebra.
Nu får du allt.
Jag får allt ljus på mig. Allt ljus på mig. Nej, men jag tycker det är så här, jag vet fan, jag är inte kändis. Jag lever ju inte kändislivet. Alltså jag går ju på väldigt få premiärer.
Men längre, va?
Ja, men jag har egentligen aldrig varit den grejen som har dragit, alltså inte alls. Alltså just det med pengar var en grej, men det var för att jag är uppvuxen utan pengar. Men kändiskap har jag aldrig varit så här. Jag tycker att det är rätt så här, ja, ointressant. Alltså därför att jag tycker det är ganska skönt att vara själv. Och när man är på en premiär, då är det så här, då ska man ta kort och så ska man prata med den. Jag kan bli så här, fuck it, det är skönare att bara köpa biljetter och gå förbi. Så jag kan sitta och käka mina popcorn liksom. Men, och hon har inte det behovet. Sen har vi gått några gånger när det har varit så här, fan det här verkar kul. Typ den här skulle jag vilja se, eller den här vill Frank se. Eller, då har vi passat på. Sen i ärlighetens namn har det varit svårt för att jag har haft så mycket spelningar. Så det har sällan funkat. Men jag får väl ge det en chans och testa om det kanske är roligare än vad jag tror. Men jag har inte sprungit så mycket på sådana där grejer. Och hon har inte varit så intresserad.
Jag undrar hur det går för dig att kombinera karriären nu med pappalivet. Med vabb och sådär. Hur delar ni upp det?
Mm, bra fråga. Vi pratade om det nyligen. Nu är ju Alexandra mamma ledig, som det fortfarande heter. Mm. Fast många tycker att man mamma jobbar. Så just nu blir det ju typ mest logiskt för oss att så här, hon hämtar och lämnar oftare än vad jag gör. För att så här, det är lättare för henne. Och det kommer vara samma när jag är hemma. Så att det är rättvist och jämställt. Mm. Men vabba och så, tidigare, jag har på snart 6 år, jag har tagit 2 dagar tror jag. Så att jag har varit hemma väldigt lite. Hon har haft ett jobb som har varit mycket mer liksom tillåtande, eller liksom enklare. Jag har så här, missar jag en dag, då typ som idag, då är det så här, ja, men en podcast, en intervju, ett möte, och då det är inte som att jag kan göra det imorgon. Alltså oftast är det så här, fuck, då kanske det spricker för den här månaden till och med, för att den skulle släppas nästa, alltså så här. Mm. Så det ofta är ju så det ser ut för mig. Och därför har det varit lättare att hon har liksom vabbat när det behövs. Sen om det är så här skitviktig dag för henne, då är det självklart att så här, då fixar jag det. Så att vi har en dialog, men absolut, jag kan vara helt ärlig med att hon har ju gjort mycket mer än vad jag har gjort. Alltså när det kommer till sånt. Mycket mer.
Men hur mycket ska du vara hemma?
Jag vet inte. Alltså, jag vet faktiskt inte. Förmodligen så kommer jag vara hemma nästa höst.
Hur gammal är Ralf nu?
Han är 13 veckor. Så han kommer väl vara runt ett år om jag ska vara hemma då. Men sen alltså, det är det här som är problemet. Jag skulle vilja vara i en situation där jag kan säga så här, jag spikar det. Det kommer bli så. Problemet kan vara så här, det går skitbra med det här albumet som jag ska släppa. Turnén på sommaren blir förlängd till hösten. Mm. Då måste det ändå vara öppet för att så här, jag och min fru då måste prata om vad är mest smartast nu. Mm. Är det så här att jag är hemma heltid, eller ska vi vara lite var? Alltså så här, så att planen är att jag ska vara hemma nästa höst, men det kommer inte vara skrivet i sten. För att den här branschen jag jobbar i är så oklar. Liksom. Så att det beror lite på.
Men kan du tycka att det är jobbigt att branschen är oklar?
Nej, alltså egentligen inte. Det är mer typ att det är svårt att planera längre fram än 6 månader. Därför blir nästa höst blir för långt fram. Alltså typ närmsta 6 månader kan jag ändå se hur hon kommer se ut. Och så då funkar det. Men efter 6 månader så är det så jäkla oklart faktiskt hur det kommer funka.
Förlossningen med Frank var ju väldigt dramatisk.
Yep.
Hur var förlossningen med Ralf?
Den var... också kejsarsnitt, men planerat. Mm. Det var så sjukt smidigt. För mig var det väldigt smidigt såklart. Men även för Alexandra också var det så här. Vi har ju pratat om det. Det var en total annan upplevelse. Liksom. Det var så här, vi var där 8.30. 9.30 var barnet ute. Typ. Alltså, skojade lite på vägen. Skojade lite med de som typ jobbade där. Och sen så var det så här, här är barnet. Alltså det var sjukt, det var inga problem. Det gick väldigt bra. Liksom.
Hur kommer det sig att det blev planerat snitt?
Jag tror Alexander kände så här direkt typ att så här, ja, men jag vill göra snitt igen. För att det varit så himla mycket som inte blev som det var tänkt sist. Mm. Om jag kan typ få bestämma någonting den här gången, så får jag i alla fall bestämma att här, det blir ett snitt. Alltså, som det var ju en slags kontrollbehovsgrej. Mm. Liksom. Så det kändes som en bara enkel lösning. Sen så var det inte så enkelt som vi trodde att jag trodde typ att det var så här, man säger att man vill göra snitt, men man måste ändå så här göra en viss process för att få det. Mm. Man måste gå på vissa möten och så här bla bla. Med vissa idioter till läkare som det finns också.
Ja, blev det en kamp?
Ja, men så här, vissa läkare känner jag har, de har ingen, alltså jag fattar inte varför de jobbar med människor, för att de har ingen koll på hur man bemöter folk. Alltså det är vissa är så vidriga så att det är så här, jag fattar inte vad de gör där. Alltså, varför vill de jobba på ett sjukhus när det ska... Det är ju ganska uppenbart att det kommer komma dit människor. Ja. Och de har så ingen social kompetens. Man är så här, jag vet inte. Vissa, jag tyckte att vissa av dem var helt dum i huvudet faktiskt. Medan några andra var bra, så att det löser sig.
Men kan du säga ifrån då?
Ja, den här gången gjorde jag det. Jag kände mig tryggare idag. Alltså när jag var 22 och var där med, då hade jag kanske inte gjort det. Men nu känner jag så här, alltså fuck, alltså inte så att jag säger fuck you, men det är ändå lite så här, alltså hallå, du pratar inte så där med min fru och pratar inte så där med, alltså det är så här lilla gumman grejen. Det funkade för mig. Och sen så var det också så här, vi hade en situation med Ralf där tidigt visade sig att så här, oj, det ser ut som att ni kommer få samma grej som hände med Frank. För det är de staplarna på de här diagrammen och de här kurvorna i den här siffran och bla bla bla, så att det kommer med all sannolikhet inte bli en full graviditet, utan det kommer bli en situation där vi måste plocka ut den tidigare, men den här gången vet vi i alla fall om det. Så fick vi höra typ vecka 18-20 någonstans.
Hur kändes det?
Katastrof. Ja. Katastrof, för att båda var så här, palla inte gå igenom det här igen. Hon höll på typ att svimma när de sa det, för det var så här, shit, det här var inte kul. Vi hade haft en bra graviditet igen och så fick vi sån där dra under mattan. Och då bestämde vi oss för att det här, för de säger, det går inte att göra någonting. Det är sjukvården, för de har inga mediciner. När sjukvården inte har mediciner, då kan man inte göra någonting enligt dem. Jag tror inte på det, utan jag tror att det finns massa att göra. Så delvis är det så här, vad stoppar man i sig för någonting? Det påverkar ens kropp, hur man mår. Alltså, käkar man McDonald's och små godis, då kommer man må skit. Om barnet inte mår bra, så ska vi inte fylla på med liksom dåliga grejer nu, utan så här, vi började göra typ gröna juicer typ 3 gånger om dagen, alltså jättemycket gröna juicer. Alexandra blev sjukskriven för att inte så här stressa, inte göra något jobbigt, utan vila, åt jättebra, alltså käkade nästan bara veganskt, alltså undvek alla så här godis, alla halvfabrikat, stoppa i sig bra grejer. Helt plötsligt började de här kurvorna gå asbra, alltså från att de var under och så kritiska ut till att det såg så här, shit, han växer. Det blev en full graviditet. Det hände ingenting. Det kom ut en unge som var så här tjock och glad. Och då gick vi på det här uppföljningsmötet och då tog jag upp det. Jag bara, alltså, jag säger inte att det är så här, men jag säger att i det här fallet så sa ni att det går inte att göra någonting. Det är 100% säkert att vi kommer ta ut den tidigare. Och då gjorde vi det här och det visade sig att det gick jättebra. Är det inte en poäng i alla fall att säga till folk som är gravida att så här, tänk på vad du stoppar i dig, eller inte stressa för mycket, för att det kan påverka. Mm. För mig är det så här, 1%. Alltså om din kropp inte mår bra, om du är sjuk av någon anledning, så ät inte massa skit och stressa. Alltså det är inget konstigt. Det är så här, stoppa i dig bra grejer och ta det lugnt, vila, så kommer kroppen läka ihop det. Men eftersom det inte finns bevis på att så här, det är en lösning, då får inte de säga det. Och sen så enligt dem då, eller så här, deras regler, så kan det vara kränkande att säga så till någon. Och då känner jag så här, men det måste ju vara viktigare att så här, inte hamna i en situation där vi ska plocka ut barn i vecka 30. Mm. För att någon ska bli kränkt, för att det kanske var en kritik att så här, tänk på vad du äter. Mm. Det behöver inte betyda som att tänk på vad du äter, du är så tjock. Alltså det är inte det man säger. Det är så här, nu är vi ett läge där kroppen inte är i synk. Så den mår bättre av så här grönsaker och bra ämnen. Alltså det är inget konstigt. Om man blir kränkt för det, då får man jobba med sig själv snarare än att så här, det är sjukvården. Jag tycker sjukvården är jättesned på många sätt. Därför att det är så här, så fort det inte finns en medicin, då är det så här, vi kan inte göra någonting. Alltså, allting handlar inte om medicin. Det är ju bara för att det är en industri. Men det där är en helt annan podcast, en helt annan grej. Men ja, precis. Men jag tycker att de alltså, jag har mycket att säga kring det där. Alltså mycket också hur de bemöter folk som jag tycker är katastrof. Alltså det är så här, gå en jävla kurs hur man bemöter en människa som just nu har fått ett besked att så här, oj, det ser ut som att ditt andra barn också kommer komma i vecka 30. Du har ingen känsla när man är så här, som en robot typ. Mm.
Men satt du och googlade mycket, eller satt du inne på den här kunskapen innan med de här gröna?
Nej, jag har folk runt omkring mig som är vettiga. Så att när jag pratade med speciellt en person som jag litar mest på, så var han så här, okej, men prova det här då. Så det var så här, det började så, och sen så visade det sig att det funkade väldigt bra.
Åt du likadant då?
Ja, jag försökte verkligen så mycket jag kunde. Eftersom jag inte var sjukskriven, så var jag inte hemma hela tiden. Så att så här, ja, jag åt ju annat också.
Du passar men... på att äta på McDonald's.
Ja, då bara svullade jag. Nej, absolut inte. Men jag menar, jag var så här, okej, men vi gör det tillsammans. Vi gör de här juicerna, vi kör. Alltså, och vegetariskt, absolut. Alltså, det är inga konstigheter liksom. Det hade jag redan börjat med. Så att, absolut, jag försökte så mycket jag kunde.
Äter du vegetariskt?
Ja, det gör jag. Jag fick faktiskt ett återfall, ett köttåterfall i Italien förra veckan.
Men hur mådde du då?
Det sjuka är att nu skulle jag vilja säga att jag mådde så jävla dåligt. Ja. Och så här, för att jag ville ju inte att man ska äta kött. Men jag gjorde inte det. Så jag blev lite så här, oj vad konstigt. Men det kanske kommer nu. Alltså det kanske är typ att jag mår dåligt den här veckan. För det tar lite
men
tid.
Vi äter ju inte heller kött. Vad åt du för kött?
Jag åt så här, alltså jag tror i och för sig det är kanske inte så svårsmält. Men det är så här lufttorkade skink, alltså prosciutto typ. Mm. Så här, det kom in en tallrik och jag bara fuck, det här är så jävla gott. Mm. För att det är så jag minns det från tiden när jag åt kött. Så då tog jag.
Ja, och annars är det där djuret dött i onödan kan man känna när det kommer in sådär.
Ja, precis.
Då skulle man ju bara slänga det.
Det är argumentet, ja. Ja, nej, så jag syndade, eller vad man ska säga. Men jag har inga så här, jag vet fan, jag tycker det är svårt med just det här att man, nu är jag vegetarian eller nu är jag nykterist eller nu är jag det, alltså det enda jag är, det är jag är pappa, alltså så här, det är ingenting jag kan ändra imorgon, utan så här, jag är pappa till mina barn, det är det jag är. Men det andra är så här, labelandet av att så här, jag är det här, jag trivs inte med det, alltså jag vill kunna säga så här, jag äter vegetariskt och sen käkar kött om jag har lust med det. Eller jag vill kunna säga så här, jag är nykterist och dricker ett glas om jag har lust med det. Nu har inte jag lust med det. Alltså jag har varken lust att äta kött eller lust att dricka. Men jag trivs inte med labelandet. Och vissa gör ju det.
Men du dricker aldrig alkohol?
Nej.
Hur kommer det sig?
Därför att mitt förhållande till alkohol och andra liksom substanser är inte bra. Alltså det har aldrig varit bra. Jag har aldrig druckit av anledningen att det är så här, det är gott med ett glas. Alltså jag dricker för att bli full. Jag har tagit droger för att bli påverkad. Och sen har jag haft svårt att så här, göra det på ett okej sätt. Utan det har ofta blivit för mycket, för ofta, för länge. Och så tyckte jag att det här är så jävla tråkigt. Det är inte, alltså livet blir så värdelöst. Det liksom, finns ingen poäng med någonting. Utan att vara antingen full eller hög. Och då kände jag att jag vill inte leva så här. Så
när tog du det beslutet?
Egentligen tog jag det... för många, många år sedan. Sen så tog det väldigt lång tid att liksom applicera det, om man ska säga. Men jag har inte druckit eller gjort någonting sen jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Så det var egentligen då jag var så här, okej, nu är det stopp.
Ja, men för första gången pappa?
Mm.
Ja, men det är länge sedan.
Det är länge sedan. Ja. Men då hade jag kanske bestämt mig för det flera år innan, men det av olika rundor fram och tillbaka inte funkat.
Men började du dricka alkohol tidigt?
Ja, det är det.
Hur tidigt då?
Typ när jag var 12.
Oj. Och droger också?
Ja, 13 typ.
Hur kommer det sig?
Alltså rastlöshet, nyfikenhet, någon slags brist på självkänsla och trygghet. Alltså det finns så många olika anledningar, men jag var inte en liksom tonåring som gick in och så här, var peppad. På ett sätt var jag aspeppad, men det var mer på att typ hitta på grejer och nyfikenhet på att testa saker. Men annars hade jag ganska mycket liksom ångest eller mörker, vad ska jag säga, något slags hål som jag ville fylla. Och det fyllde jag ganska... Eller när jag hittade alkohol och droger så var det så himla tydligt att så här, det här funkar ju asbra, tänkte jag då. Det kändes som att det fyllde, vilket det gjorde i de rusen, eller vad ska jag säga.
Känner du ett stort ansvar nu som pappa att dina två söner inte ska göra som du gjorde när de blev 12-13?
Mm, det gör jag verkligen.
Hur känns det att ha ansvaret?
Det är en bra fråga, därför det känns stort. Alltså för att jag, det är en rädsla för mig, därför att jag också vet att så här, jag har det här i liksom bakgrunden själv. Jag har även det, alltså om man tar generationer bak i min familj, så här, finns den här problematiken. Jag säger inte att det är nödvändigtvis genetiskt, men jag säger att det finns ändå en bakgrund av det här. Jag är uppvuxen med det här. Jag har sett det på nära håll och jag vet hur jävla enkelt det är att smyga med det när man är i den åldern. Och samtidigt hur det kan faktiskt gå illa för någon med jättefina förutsättningar om man inte är närvarande. Men det är också så sjukt svårt, för jag har liksom folk som jag har sett det gå åt helvete för, där jag ändå upplevt att föräldrarna har varit närvarande. Så det behöver inte alltid vara så här, ah, men det var för att de inte hade en bra förälder. Alltså så är det inte varje gång, men det är svårt. Alltså det är en jag tycker verkligen att det här är svårt. Alltså jag bävar lite för den liksom grejen, om jag ska vara ärlig.
Det är tur att vi inte är där än.
Nej, precis. Men det är också det är bra att börja tänka på det där, ja. Tror jag. För det är så här, ja, jag vet att så här, jag ska vara närvarande. Jag ska vara där. Jag ska liksom, det måste jag göra. Det är mitt ansvar att guida honom genom livet. Och det här är en av delarna. Alltså, jag kommer inte kunna stå på varenda liksom, fest och vara så här, nej, hallå. Det kommer inte hända. Mm. Men han måste ändå veta, jag kände när jag var där, det var liksom ingen riktigt så här, jag upplevde att det var någon som egentligen brydde sig så mycket. Alltså vart jag var eller om jag var påverkad eller hur sent. Alltså det var så här, det var skitsamma. Då blev det ju asenkelt ju. Då kunde man ju bara köra på. Helt enkelt.
Du blev ju diagnostiserad med ADHD.
Mm, ja. Eller? Vi kan, ja, alltså den ADHD-grejen är så här, det är för mig för oklart. Mm. Alltså jag har gjort testet, mm, alltså på riktigt med liksom den här sjukvården som jag är så kritisk till. I vuxen ålder. Ja. Fått den diagnosen av en läkare. Jag ifrågasätter den, säger jag. För att jag är inte alls säker på att han har rätt. Även om de testerna jag gjorde hade det utslaget. Så jag skulle gärna kunna typ göra om det och se om det verkligen var så. Eller om det var att jag var i ett stadie i livet där det kändes som att jag var extremt rastlös och hade koncentrationssvårigheter. Jag har jättemånga av de här beteendena. Alltså det är inget snack. Men jag, återigen handlar det här om det här labelandet av allting. Att så här, du har den här diagnosen. Jag är inte 100. Alltså jag vill inte säga allt för tydligt egentligen. Därför att jag är inte 100 på om jag är säker på att så här, ska vi jobba så här hårt med diagnoser som vi gör? Jag vet inte. Är det verkligen bra? Är det liksom, är det skitbra för barn att gå runt och identifiera sig med olika diagnoser från tidig ålder? Vilket vi gör då. Hade jag mått bättre av det? Jag vet inte.
Kanske. Men varför ville du veta det i vuxen ålder?
Därför då kände jag, då när jag var där, det här är flera år sedan, då kände jag så här, fan det är nog fel på mig. Alltså så här, jag undrar vad det är för fel, därför att jag glömmer allting jag gör, bla bla. Alltså det var så här, och min tjej var också, det måste ändå tillräckligt att hon påpekade så här, du kanske har det här, du kanske ska gå och kolla det, för det kanske kan hjälpa dig. Och sen så gjorde jag det. Och så kollade jag det och så fick jag den här diagnosen. Och sen så efter det har jag är väldigt ambivalent kring det här, för att jag vet då att jag tyckte att det var skitskönt att få säga okej, men det var på grund av det här. Och sen så vet jag nu 6-7 år senare eller vad det är att jag vet inte. Alltså är det verkligen så, eller är det bara att vi har olika liksom bagage som gör att vi beter oss på olika sätt. Vi har olika förutsättningar. Behöver det verkligen vara så att man ska ha en diagnos på allting? Därför att det finns något annat med det också som är så här, jag är inte sjuk. Alltså, och om jag mår dåligt så ska jag ha diagnosen typ så här, du är deprimerad. Alltså, det blir hela tiden det här, du är det här. Jag känner lite motstånd till det. Jag kan bli lite så här, fan, jag vet fan. Det är olika beteenden i olika faser av livet. Jag är inte 100 på att det behöver vara så permanent som det är enligt de här studierna.
Men känner du också att många kanske skyller på sin diagnos också då, om någonting?
Ja, den sidan finns ju också. Mm. Och det har jag verkligen försökt undvika. Att så här, just eftersom jag är så tveksam så blir det ju skitkonstigt om jag skulle utnyttja det när det passar mig. Men det är för att jag har ADHD. Jag ser inte mig själv som en person som har ADHD. Jag gör inte det. Däremot så har jag beteenden som kan upplevas som rastlösa. Men jag märker också att det är jättestor skillnad på mig idag. Och för 5 år sedan. Därför att jag fattade så här. Okej, det här är, jag gör så här. Jag beter mig så här. Varför då? Okej, för jag har brist på dopamin. Enligt den här läkaren. Hur kan jag få upp det då? Okej, jag kan börja träna varje dag. Säger vi. Eller göra fysisk aktivitet. Det hjälper mig. Det hjälper mig jättemycket. Det som de erbjuder, det är den här tabletten. Eller ritalinet som innehåller amfetamin. Mm. Och det syns att fan, ska vi stoppa i oss typ så här amfetamin för vad? Eller liksom, det är väl bara att gå ut och springa då på morgonen. Alltså gå ut och springa en mil eller en halv mil på morgonen. Jag mår jättebra den dagen. Jag har inget svårt att koncentrera mig, jag har inte svårt att sitta still. Så att så här, jag vet inte fan.
Är du ute och springer mycket?
Ja, nu är det. Det går perioder.
En mil?
Mm. Jag har tänkt springa maraton nästa år. Då måste jag börja träna för det.
Jag har ju anmält mig till halvmaraton.
Är det sant? Det är ju grymt.
Jag ska springa min första mil imorgon.
Wow. Ja. Det kommer gå så bra tror jag. Ja. Men halvmaraton, när är det då?
Det är som tjejmilen, fast tjejmilen 21K.
Ja. Och när är det här?
Det är 21 april.
Gud vad kul alltså. Det kommer gå jättebra. Ja.
Vad kul att han är peppad.
Angelica sa direkt, det kommer aldrig att gå.
Jo, det kommer gå asbra. Det kommer gå asbra.
Bra skor.
Men vad gör du? Lyssnar du på något när du springer? Du lyssnar på din egen podcast.
Ja, precis. Albin på Spotify.
Nej, men lyssnar du på musik eller lyssnar du på...
Men jag är så snål, vet du, så jag har inte Spotify.
Och jag är topp tre sjukaste jag hört.
Ja, hon brukar ju låna min bästa kompis Spotify. Hon loggade in på det när vi var på en resa. Och då sparade jag det.
Jag ser själv om jag kan fixa någon så här gratis kod till dig så du kan börja streama min musik.
Det är så sjukt, Jessica. Jag fattar heller inte varför du inte bara har det.
Nej, men alltså om man slår ihop 99 gånger. Jag tycker att det är... Ja.
Jag är jättesnål.
Ja, men jag är jättesnål. Men vet du vad jag gör? Jag köper musik i iTunes.
Jag tycker Spotify är grym.
Så det är ju
grym värdtjänst.
Ja.
För den lilla pengen är det sjukt bra faktiskt.
Mm. Mm. Innan vi avslutar här så undrar vi om du vill ha fler barn.
Jag trodde så här, nej, inte en chans. Och sen så när han Ralf kom och han är så sjukt enkel so far, så har jag varit så här, fan, man kanske ska ha en till. Men det är ingenting som jag tror inte det. Alltså jag tror inte att det kommer hända. Men jag kände så här, är det så här det är att få barn? För att det var sån skillnad. Jag har varit så här, okej, då kan jag ju typ ha 8 stycken. Det är ju inte ens svårt.
Undrar om Alexandra håller med om det.
Jag tror inte det. Men just att han är enkel är såklart det, alltså för Frank var det så här, vi gick upp en gång i timmen och så här sondmat, alltså det var så himla mycket så här komplikationer. Mm. Så då var man så här, oh shit, det är så tufft att ha barn. Alltså jag tror jag sov så här 3 timmar per natt första halvåret, för det var hela tiden någonting som skulle så här fixas och slangar och bytas och så här. Men Ralf har varit så här, ja, han typ slaggar, så går och käkar lite, så slaggar han igen. Och det är typ så det ska vara.
Ja.
Och då känner jag så här, fuck it, då kan man ju ha fler. Men två blir, det är perfekt. Det är
tusen tack för att du ville vara med i Tvillingpodden.
Tack för att vi kom.
Det var väldigt härligt.
Jag tycker vi kan avsluta med en låt också, får vi göra det?
Det får ni gärna göra.
Vilken vill du att vi har med då?
Kör Tack för idag som släpptes i år, den är bra.
Släpptes den igår?
I år. Inte igår. I år. Tack för idag, i år.
Vi avslutar med tack för idag. Hej då.
Sen som alla vägar leder dit jag ska. Drömmarna finns med mig nu. I varje kliv jag tar känns som jag gått för länge för att vika av. Jag har väntat hela livet på idag. Tänk om du kunde se mig nu, se hur bra det blev och kunde fråga mig hur. Se att allt var slick av utdelning, att varenda hårt slag fick en mening. All din oro, du är vaken hela nätter, svettas i sängen, rädslorna på gränsen. Tänk om jag kunde vara där och hålla om dig hårt och gör problemen till små. Jag fortsätter följa vår dröm, alla våra planer jag har inte glömt. Du är så pressad, aldrig bekräftad. Du söker, försöker men blir aldrig älskad. Jag bär dina ärr som smycken idag, stolt över dig när jag tänker tillbaks. Vi kanske inte alltid drog jämt, men idag är allt förlåtet och glömt. Känns som alla vägar leder dit jag ska. Drömmarna finns med mig nu. Varje kliv jag tar känns som jag gått för länge för att vika av. Jag har väntat hela livet på idag. Var det de som kritiserar dig? Är de där för dig? Du vet att svaret är nej. Varför fastnar negativa kommentarer medan komplimanger rinner av en? Gå in och bara peppa dig själv. Badrumsspegeln varje morgon och kväll. Deras röster i huvudet tryckte ner mig. Idag vet jag bättre, jag ler mot spegeln. Stå upp för dig själv, stå för ditt ord.
Lita på känslan du bär inom bord. Utan kompromiss, vik aldrig av. Livet är en gåva om vi väljer att må bra. Jag bär dina är som smycken idag. Stolt över dig när jag tänker tillbaks. Vi kanske inte alltid drog jämt, men idag är allt förlåtet och glömt. Känns som alla vägar leder dit vi ska. Drömmarna finns med oss nu. I varje andetag känns som vi gått för länge för att vika av. Vi har väntat hela livet på idag. Jag ser meningen i motgången. Jag har lärt mig av misstagen. Jag är så tacksam för idag. Jag ser meningen i motgången. Jag har lärt mig av misstagen. Jag är så tacksam för idag. Känns som alla vägar leder dit jag ska. Drömmarna finns med mig nu. I varje kliv jag tar känns som jag gått för länge för att vika av. Jag har väntat hela livet på idag. Nu känns som alla vägar leder dit vi ska. Drömmarna finns med oss nu. I varje andetag känns som vi gått för länge för att vika av.